P1, Sveriges Radio.
I pledge I will be president for all Americans.
I never saw a guy sweat like this. The sweat is pouring down.
We're going to build the wall. We have no choice.
Build that wall. Build that wall.
The United States cannot afford to be the policeman of the world anymore, folks.
Drain the swamp.
Ja, varmt välkomna till USA-podden avsnitt 151. Klockan är bara 11.09, men likväl är det onsdag. Vilket datum är det, Anders Ask?
Det är den 12 september.
12 september är det, ja, 2018. Gina Lindberg är sjuk.
Ja, och du låter lite rostig i halsen du också.
Jag är också sjuk faktiskt. Det bara rinner ur mina ögon just nu. Men Gina sa det först. Så ja. Då fick hon vara hemma liksom. Aha, någon måste ju komma till jobbet.
Absolut, och ja. Hon är ju chef.
Hon är chef, exakt. Hörru, välkommen hit Anders.
Tack så
du får vara lite av Gina idag tycker jag.
Oj. Ja.
Ivar Ekman är här, min korridorsgranne.
Ja, jag är också krasslig.
Men det har du sagt nu under morgonen, men det hörs liksom inte på dig, Ivar.
Jo,
okej. Okay. Och Roland Poirier Martinsson.
Ja, jag är frisk.
Välkommen.
Jag vill vara Gina också.
Ja, men där går nog gränsen, ja, Roland Poirier Martinsson. Ja. För den platsen är redan tagen. Hörrni, Ivar, du ville gärna prata om Instagram.
Just det, ja. Att ni har en sån himla fin ny bild.
Tycker du det?
Fantastiskt, ja. Nej, det var väldigt roligt. Alla kan tänka på den bilden så kan vi få den där positiva energin som Gina annars så garanterat står för.
Jag tycker att det är väldigt svårt att veta om du är ironisk eller inte nu
alls.
Eftersom bilden andas ganska mycket av Patsy och Dina, tycker du inte, Anders?
Nej, jag gillar också bilden.
Så gör du det? Ja. Jag kan säga att jag hade som mål att vi skulle nå 3500 följare inför dagens sändning, men nu har vi 3497. Det är tre ifrån.
Alltså jag har inte följt den, så 98, räkna med det.
Följer du inte? USA-podden på Instagram. Och den senaste bilden vi la ut har 930 såna där gilla markeringar eller hjärtan eller vad det heter på Instagram. Och ja, vid 1000 så tror jag att vi kommer få tårta utav ekochefen. Så att det vore väldigt bra om 70 till före fredag gillade så att det blir något slags firande här. Ja, det är bara en liten uppmaning. Det här gäller alltså det här Instagram då. Hörrni, ska vi sätta igång? Det finns något slags oskriven regel i USA som säger att det alltid ska hända någonting storpolitiskt på onsdag kväll efter att podden är bandad.
Det stämmer det.
Är den skriven kanske? Rent
Nej, jag tror inte att den är nedskriven, men det har visat sig under...
Det har blivit praxis.
Ja, det har
i alla
blivit
fall.
Praxis. Alla pratar om det i alla fall.
Ja, så natten mellan onsdag och torsdag så publicerade ju således New York Times årets mest omtalade debattinlägg, Ivar Ekman.
Ja, den här anonyma artikeln skriven av en senior administration official som handlade om att han tillhörde The Resistance, som tidigare har varit ett ord.
Motståndsrörelsen, ja. Helt enkelt, inom Vita huset.
Ja, en väldigt märklig artikel.
Ja, och det här motståndet då, det skulle utgöras av människor som egentligen står för Trumps politik, en konservativ skattesänkande politik, men där de uppenbarligen känner att de måste då ta undan saker från Trumps bord som man absolut inte får skriva under och rätta till saker som blir fel ständigt då.
Ja, och det har gavs ju en del exempel på detta, och vi kommer kanske prata lite mer om Bob Woodwards bok som också kom ut då häromdagen och som handlar mycket om detta, hur de skyddar inom citationstecken presidenten och skyddar även de som jobbar runt omkring för att tvingas ta ställning och agera på ett sätt som de inte tycker överensstämmer med den politik som ska drivas därifrån, helt enkelt. Så det var ju ganska intressanta bilder som gavs i detta.
Skydda landet från presidenten. Exakt. Var väl kanske det främsta.
Exakt. Mm.
Roland Poirier Martinsson, det var väl egentligen ingenting nytt i den här artikeln?
Nej, för det första så tror jag att det inte är en person som ligger bakom den.
Du tror det är hela motståndsrörelsen?
Nej, det tror jag inte, men jag tror det är en grupp människor i Vita huset, för det första. För det andra så uppfattar jag inte det som att man försöker skydda landet mot Donald Trumps politik. Om det är detta man gör, då är det ju på gränsen till förräderi, som Trump kallade. Vad man försöker skydda landet emot, det är ju hans okunnighet och inkompetens. Alltså det värsta exemplet är att de tar bort viktiga papper och viktig information utan att han märker det. Och det tyder ju på att presidenten är inkompetent och inte följer med i den information han måste följa med.
Ja, nej, mycket av inrikespolitiken skrev väl den här personen eller gruppen då tvärtom att de stod bakom ju.
Ja, jag ska då säga att jag har inte läst den här, vilket såklart är hemskt när jag kommer hit. Men jag har ju läst mycket om
artikel.
Den. Nej, men jag följer ju alla ledarskribenter och så vidare som refererar till böcker och artiklar. De har heller inte läst dem, de läser om dem.
Jag vet inte om Trump hade läst den eller inte, men han uttalade sig i alla fall om den.
The latest act of resistance is the op-ed published in the failing New York Times by an anonymous, really an anonymous, gutless coward. You just look. He was, nobody knows who the hell he is, or she, although they put he, but probably that's a little disguise, that means it's she. But for the sake of our national security, the New York Times should publish his name.
Ja, det här sa Trump då på slutet att och hänvisa till den nationella säkerheten att New York Times borde publicera namnet, och sen har han ju gått ett steg längre och sagt att justitieministern bör tillsätta en utredning för att hitta den här källan då till artikeln, Ivar Ekman.
Ja, det sa han. Jag vet inte, alltså Trumps reaktion är ju alltid sån så att man liksom att han överdriver och att man inte vet om han menar att det borde eller att han beordrar någon att det ska hända eller sådär. Men jag tycker egentligen det intressantare är att den alls publicerades. Alltså vad handlingen att både från New York Times att publicera den här artikeln och den som väljer att skriva om det här. För det är ju någonting som, ifall man verkligen menar att det är någonting viktigt som händer, bör ske i det tysta. Och om man ska göra det publikt så finns det ett enkelt sätt att visa att det är någonting som man tycker är fel i den administration som man jobbar för. Genom att avgå och då berätta vad det är man tycker är fel. Det här blir ju, tycker jag, liksom som det yttersta exemplet på hur politiken i USA har liksom reducerats till åtminstone en viktig del till någon slags just tv-serie, till en såpopera eller någonting. Och för mig personligen som jobbat på New York Times, så tycker jag att de sorgligaste i hela den här sagan är egentligen New York Times, att de publicerar den på det här sättet. För att det finns ju en nyhetsartikel som handlar om att det är stort missnöje i administrationen och att någon högt uppsatt person som ingen vet vem det är så missnöjd så att de håller på och försöker undergräva liksom delar av vad presidenten gör och sådär. Och då är det ju någonting för nyhetsredaktionen, men att man publicerar här på det här sättet anonymt tycker jag är... Jag tycker att det blir en del av den här nästan leken mellan New York Times och Donald Trump.
Det är nästan oemotståndligt för en tidning att göra det.
Såklart.
Men om den här människan, eller som jag tror om människorna, men låt oss säga en människa, avgår och sedan håller en presskonferens och berättar de här sakerna. Det skulle inte få en hundradel så mycket genomslag som detta. Så vill man ha genomslag...
Nu skulle
så
du få en del genomslag.
Ja, sen apropå detta att börja leta efter människan, det... alltså man, whistleblowers måste skyddas på något sätt. Man måste ha den här möjligheten. Och sen så kan man ställa sig frågan om visslaren har gott omdöme eller inte och så vidare. Det får mottagarna bestämma. Men naturligtvis kan man inte inom företag, myndigheter, administrationer eller några sammanhang börja jaga whistleblowers.
Det var ju spännande att se hur så många, så namnkunniga, högt uppsatta gick ut och självmant sa, det var inte jag.
Det var ganska många, och det har ju talats om 50-100 namn som alla gått igenom nu och försöker i alla fall avfärda en del. Och att de säger att de inte har varit med och skrivit det här, det är ju en sak, för det kan man ju också ljuga om naturligtvis. Alltså. Men just hur många som har avfärdat och sagt att de inte är i närheten, de stöttar inte den här tanken. Jag tycker också att med tanke på hur journalistik i USA fungerar, det vet Ivar väldigt mycket om som har jobbat på New York Times, just att att de inte börjar ringa in den här personen. De vet väl naturligtvis, någon på New York Times vet ju naturligtvis vem som har skrivit det här, utgår jag ifrån.
Alltså det, och det kan vi säga apropå det Roland sa, att jag hörde en intervju med redaktören för deras op-ed-sida som var stället där det här publicerades. Och han sa att det var en person som han hade haft kontakt med vid flera tillfällen, både innan publiceringen och efter. Och att de vet ju förstås då vem det är.
Men
det
säger annars skulle de ju aldrig publicera.
Nej.
Det... Sen så tror jag att det ligger en del i det som Trumps rådgivare, som jag är så förkyld därför att tappa bort namnet på, den blonda kvinnan.
Kellyanne
Conway. Det som Kellyanne sa hela helgen nu i politikshowen, att ja, men såna här namn kommer alltid fram. För så småningom så är det liksom, vill man berätta för någon och så råkar man berätta för fel person som sen för vidare. Det tror jag att hon har ganska rätt i.
Det tror jag också.
Men
jag
tog, hur lång tid tog det innan Deep Throat kom fram?
Det tog lång tid, men det kom också fram till slut.
Men alltså, jag tycker ändå att det här sätter fingret på den här liksom, använd, för det har pratats mycket om vad är en senior administration official och sådär. Och Trump har ju faktiskt klagat på den här sortens journalistik, alltså att man använder anonyma källor. Och det där är otroligt utbrett i Washington. Och det visar sig att en senior administration official just kan vara väldigt många olika. Det finns liksom vaga definitioner av vad det handlar om. Men att det sätter fingret på den här symbiosen som har blivit mer än någonsin mellan även kritiska medier och administrationen, där man använder varandra. Det är precis som Roland säger. Det här har ju blivit en enorm framgång för New York Times när det gäller läsare och sådär. Och samtidigt så har det ökat förståelsen för någonting. Det finns någonting lite läskigt med det.
Ja, jag tycker också att just det här att vi fastnar, även vi pratar nu mest om det här, hur det har gått till och vem som kan stå bakom. Men just det här själva demokratidiskussionen, om allt det här stämmer just, vad är det för demokrati USA har, om det är så att det finns då en, av vad Woodward sa, administrativ statskupp kallade ju han det för, liksom, att det pågår någonting i Vita huset som för att underminera en folkvald president.
Vi pratar mycket runt, mycket spel, men samtidigt så kan man ju ha i åtanke, tycker jag, i dessa dagar, att det var mycket kritik mot att alla ville prata så mycket spel före det svenska valet. Och var står vi nu?
Exakt.
Det är regeringsmakten det handlar om.
Absolut.
Hörrni, det här krokar ju i den nya boken Fear som släpptes igår.
Ja.
Bob Woodwards bok. Anders, du har läst lite. Jag har läst pyttelite.
Ja, jag hann faktiskt läsa lite mer än vad jag trodde. Och ska jag sammanfatta så är jag lite besviken. Jag trodde att jag skulle...
Vad annat kan man bli efter?
Ja, men det var så mycket som var känt. Naturligtvis inte detaljerna. Det är ju fortfarande så att han är en driven berättare. Han har uppenbarligen bra källor. Även om en del förnekar att de har blivit intervjuade för hans bok också. Men miljöerna som han beskriver... Bara en parentes som jag fnissade lite åt är att han var väldigt förtjust i att berätta hur långa människor är som är i Vita huset. De olika Kelly och alla. Han lade alltid till hur långa han var. Jag vet inte vad det beror på, men det var bara en litet fniss mitt i allt annat.
Inget om handstorlekar?
Nej, inte vad jag såg i alla fall. Och sen så tycker jag då att det ger inte så mycket nytt om hur man har uppfattat Trump utifrån, tycker jag. Utan det är naturligtvis vissa situationer som är jätteintressanta att höra, om det nu gick till som han beskriver det. Så på det sättet är den läsvärd, men i det stora hela gav den inte mig så mycket. Och jag har läst en del av hans tidigare böcker och de tycker jag har varit mycket mer intressanta.
Jag tycker att bokens publicering lite grann krockade med hela eftervalsarbetet till det svenska valet, vilket jag tycker var väldigt märkligt utav Bob Woodward
att han publicera inte
den just
det.
Då, för jag har inte hunnit, men i helgen ska jag läsa den. Ja.
Nej, jag tänkte på det här, Bob Woodward är en av vår tids stora journalister. Man har bara så lång livslängd när det gäller att hålla ett kontaktnät. Han var mycket effektivare för 20 år sedan. Också han blir gammal. Och generationerna som han satt och drack dry martini luncher med försvinner från makten. Och han får mindre och mindre insyn och får leva mer och mer på att han är en god berättare och att han har lite pikanta detaljer. Men de där riktiga kontakterna har han inte längre.
Och så blir ju den här reaktionen från Trump också intressant, som har diskuterats, att å ena sidan så avfärdar han det som lögner och fiktion framför allt. Å andra sidan är han väldigt upprörd över de som uppenbarligen har pratat med Woodward. Det vill säga att han har inte en rak linje, det är två motsatta bilder i reaktionerna från Trump också.
Mm. Ivar, du har inte så mycket att tillägga, tänker jag. Så att vi går vidare.
Nej, alltså jag kan bara tillägga det vi hörde i förra veckans podd, nämligen när man hörde Trump säga att han minsann hade velat vara med. Ja. Så det är också det är den där symbiosen, att det är liksom det är inte bara journalisterna som berättar om makten, utan det är ju makten som använder journalisterna för sina syften. Det är en väldigt viktig aspekt av
ständigt
allt
denna dragkamp. Hörrni, Barack Obama har trätt in på scenen och det är väl den andra oskrivna regeln i den amerikanska politiken. Den första är att man släpper stora nyheter efter USA-podden är bandad. Den andra är att för detta presidenter inte lägger sig i nuvarande presidents politik och inte uttalar sig så mycket om den. Det har nu Obama brutit mot. Han höll ett tal inför studenter på universitetet i Illinois och sa bland annat: vi lever i extraordinära tider och det är farliga tider, och han fortsatte.
And by the way, the claim that everything will turn out okay because there are people inside the White House who secretly aren't following the president's orders. That is not a check. I'm being serious here. That's not how our democracy is supposed to work.
Ja, så lät på universitetet i Illinois, och Obama fortsatte så här.
We are Americans. We're supposed to stand up to bullies. Not follow them. We're supposed to stand up to discrimination. And we're sure as heck supposed to stand up clearly and unequivocally to Nazi sympathizers. How hard can that be, saying that Nazis are bad?
Ja, Anders Ask, det var en tacksam publik han talade för här, studenter i sin hemstad. Det första vi hörde här, det var ju ett refererande till den här debattartikeln i New York Times och till boken Fear. Och det andra var till efterspelet av Charlottesville.
Mm. Och det där är ju två punkter som man hamrat in, just det här med polariseringen av landet som man beskyller Trump för att bygga på. Att han också hjälper till att stötta på ett sätt indirekt då de vit maktrörelser, så att de blir starkare och starkare, att han inte tar avstånd från dem tydligare. Det var ju två punkter som han använde, och han menar ju på att det här är en kris för demokratin, använder han ju det begreppet, och att det är Trumps fel på ett sätt. Men han sa också vid tillfällen att Trump är mer ett symptom på vad som började långt tidigare, så det är ju inte så att han skyller allting på den sittande presidenten. Men det är ju ovanligt att, och framförallt att gå ut så hårt i kritik som en för detta president mot en sittande president, precis under där du började, liksom, att det här är ju ovanligt. De flesta presidenter drar ju sig tillbaka och börjar måla och skriva böcker eller börjar åka hem till farmen i alla fall.
Ja, vad jag tycker, för det första så motiverar Obama detta med att det är något unikt som händer nu. George W. Bush uppfattade Obamas första åtgärder i utrikes- och säkerhetspolitiken som lika unika, lika farliga för landet, och han sa inte ett pip. Nu är Donald Trump, tror jag väldigt många är överens om, en mycket dålig och farlig president, men det är ändå någonting Obama gör här som kan leda till ett slippery slope som inte är bra. För det andra så ser vi nu, vilket är intressant, först Barack Obama kom ut och kampanjade för republikanerna inför midterms. Precis som vi såg Bono i Paris kampanja för Sverigedemokraterna. För det är precis
är det så
detta
du menar
som
att det
händer. Ja, det är precis detta som kommer att ske. Alltså Donald Trump, Barack Obama, han vann val genom att hela tiden attackera George W. Bush. Det var så han piskade, inte bara så, men han piskade verkligen upp stämningen bland sina egna. Donald Trump har inte någon sådan. Republikanerna har inte någon sådan inför midterms. Nu har de det. Nu kan de verkligen engagera sin bas. På samma sätt som Sverigedemokraterna efter valet i och för sig och Bono i Paris inte lika inflytelserik i Sverige. Men alltså detta slår tillbaka, det tror jag.
Jag håller helt med om det, och dessutom var han ju väg och kampanja Obama i Kalifornien, och då ska man komma ihåg att i de här valdistrikten där han skulle hjälpa då ganska oerfarna demokratiska kongresspretendenter, då ledamöter där, så gjorde han ju usla val. Själva han förlorade ju de distrikten, så att vad han hjälper till med där är kanske precis som Roland säger mer att elda upp den republikanska sidan i, som motsats då. Så att jag tror också att republikanerna, det har de ju också uttalat, de välkomnar ju att Obama ger sig in i kampen.
Jag är inte lika säker på att det kommer slå det hållet på det sättet. Obama är trots allt en mycket mer populär före detta president än vad Bush var efter sina 8 år vid makten. Däremot så tror jag, misstänker jag, att det här försöket att hjälpa demokraterna inte kommer få det genomslag som Obama hoppas och väl vissa demokrater gör. För att det är ganska tydligt när man lyssnar på honom att han ändå är en gammaldags slags politiker i grund och botten, och att liksom kraften som ändå verkar vara väldigt stor i bland demokrater inför mellanårsvalet i höst ligger i en helt annan riktning än den som Obama står för, när han står och pratar om att det finns ju trots allt, det här är inte riktiga konservativa, det finns sådana som är resonabla som man kan prata med och sådär. Men politiken i USA har ju liksom släppt taget om det där hoppet om att man ska hitta någon slags mitten, och det är väldigt mycket konfrontation som är det som driver politik. Och inför det här valet så verkar ju den demokratiska sidan vara enormt laddad på det sättet.
Vi kan väl höra vad president Trump och vicepresident Pence hade att säga om Obama.
I watched it but I fell asleep. I found he's very good. Very good for sleeping.
Well, it was very disappointing to see President Obama break with the tradition of former presidents and become so political and roll out the same tired arguments that he and liberals have made over the last 8 years. The truth is, the American people in 2016 rejected the policy and direction of Barack Obama when they elected President Donald Trump.
Ja, allt det här är ju liksom ännu mer polariserande för USA. Vad är ett tecken på allt det här som vi har pratat om? Den här debattartikeln, boken, hur Trump och Pence svarar, Obama som bryter en oskriven lag.
Oj, ja, men det är ju ett tecken på polariseringen. Men om det är så att den håller på att ställas på sin spets bara för att det är in i en valkampanjsäsong, det kan jag inte riktigt säga. Det vet jag inte hur tajmingen är där. Jag tycker också det är ett tecken på det här med Obama. Det var ju en del som har konstaterat att han är inne nu. Det tyder ju också lite på det där som har varit inne på tidigare, nämligen att det finns ett vakuum inom demokratiska ledarskiktet. Vem är det som ska ta ledarrollen där och driva på? Är det en före detta president? Det vill säga att det är väl ett famlande på båda sidor, båda partierna, och inför de kommande presidentvalet och även då mellanårsvalet.
Jag skulle säga att det är ett tecken på att det är en väldigt dynamisk tid i amerikansk politik. Alltså makten håller på att skifta, och det mobiliseras i grupper och i områden och bland politiker som tidigare inte varit mäktiga. Det är mycket på gång. Det här började bland republikanerna för nu ganska länge sedan. Men nu har det liksom börjat ätas in i andra delar av amerikansk politik. Sen kan man ju, om man tittar historiskt, man vet ju aldrig var det slutar, men tittar man historiskt så kommer man hitta någon ny jämvikt inom 5-10 år säkert. Men just nu så händer det väldigt mycket. Det här valet tror jag i höst är genuint spännande, och inte bara för att det liksom är tecken på en våg, utan det är just väldigt tydliga tecken på de här stora skiftena.
Vi har sett ändå något nytt är det, absolut, och jag som vanligt klandrar sociala medier, men vi har ju sett polarisering.
Du kan börja säga som Göran Rosenberg alltid säger, asociala medier.
Nej, jag säger sociala. Jag kommer inte att börja citera Göran Rosenberg för att uttrycka mina åsikter. Men alltså, vi har ändå sett från Charles Lindbergh på inför andra världskriget, Vietnamkriget, demokraternas behandling av Ronald Reagan, Ken Starrs och hela den rörelsens behandling av Bill Clinton. Men det nya är ju att man har stoppat in sociala medier i detta. Och jag skulle vilja säga, ja, vi har en polarisering och jag tror den är farlig. Men den är ju, den håller nu på att slå igenom med full kraft i USA efter att den redan gjort det i Europa, i land efter land efter land. USA stod ju emot väldigt starka, breda, inflytelserika, vulgärpopulistiska grupper längre än vad Europa gjorde. Och sorgligt nog så kanske floddammarna öppnades när John McCain, denna hedersman, valde Sarah Palin till sin vicepresident.
På något sätt så... Ja, det har vi varit inne på här tidigare.
När jag inte varit med.
Du gjorde något annat. Men det är intressant. Och vi får se hur historien kommer skrivas. Ska vi prata lite grann om högsta domstolen också? Mm. Eller om kandidaten till högsta domstolen. Kavanaugh har ju nu klarat av sina utfrågningar i senaten. Och... ja, hur gick det för honom?
Ja, han kom väl undan ganska lätt tycker jag. Jag hade nog trott att det skulle bli en tuffare utfrågning. Jag såg inte allting eller följde inte allting. Men det jag har följt och läst på efteråt så verkar han ju på väg mot att bli godkänd. Även om jag såg igår kväll tror jag det var att det kom att nu satsar de som är emot honom på den demokratiska sidan och även då olika såna här rörelser, framförallt i abortfrågan, på en sista minuten kampanj så att säga. Satsar stora pengar i de delstater där det finns republikanska senatorer, till exempel Maine då, och i Alaska, för att påverka dem till att kanske byta sida och gå emot. Men jag tror att han klarade av det han skulle klara av, och han undvek ju att svara på många frågor, inte minst just abortfrågan. Och då lärde jag mig ett bättre argument, ett nytt ord som heter The Ginsburg Rule, som jag aldrig hade hört talas om tidigare, från när hon, Ruth Ginsburg, var i HD hearings då på 90-talet, att hon kan vägra att svara på frågor som har... kan komma upp sen när hon sitter.
Precis,
i HD.
Hon svarade ju inte på någonting.
Nej.
Som var,
och hon hade ju en del med sig bagaget då när hon skulle förhöra. Mm.
Vi kan väl lyssna på hur det lät när Dianne Feinstein och Kavanaugh talade om just hur hon försökte få honom att berätta hur han såg på abortlagstiftningen då, Roe versus Wade.
What would you say your position today is on a woman's right to choose?
It is an important precedent of the Supreme Court. By it, I mean Roe v. Wade and Planned Parenthood versus Casey. Been reaffirmed many times. Casey is precedent on precedent, which itself is an important factor to remember. And I understand the significance of the issue, the jurisprudential issue, and I understand the significance as best I can. I always try, and I do here, of the real-world effects of that decision, as I tried to do, of all the decisions of my court and of the Supreme Court.
Det var väldigt många ord här, men man får ju inte något riktigt klart svar på väl, var han, om han är villig att ta upp frågan och eventuellt driva upp abortbeslutet.
Jag tycker en viktig sak att komma ihåg här, det är att Roe versus Wade är i USA en levande juridisk fråga.
Ja, det kan vi konstatera.
Vi talar som om detta vore en fråga som om man som Supreme Court Justice kan tänka sig att riva upp Roe versus Wade, att det vore som att bränna konstitutionen eller något sånt här. Men detta var och är en kontroversiell fråga när det gäller relationen mellan den federala makten och delstaterna. Man är inte tokig om man vill riva upp detta. Utan vad man blandar ihop här, det är ju ett oerhört starkt engagemang för den fria aborträtten med en syn på den amerikanska konstitutionen. Och det är ju två helt olika frågor.
Men alltså jag håller med, men vill vända på det där. Alltså det är levande, men i meningen det som Kavanaugh pratar om här när han säger att det handlar om Roe v. Wade, men också Planned Parenthood v. Casey, som är ett annat fall från 1992, där högsta domstolen tog upp frågan om det var ett korrekt beslut på 70-talet att säga att det var, fanns bland de konstitutionella rättigheterna att göra abort. Det var att man tillät delstaterna mycket större utrymme att begränsa aborten. Och jag menar, tittar man på den amerikanska opinionen så är egentligen stödet för abort ganska utbrett. Och det vi ser här är ju snarare ett väldigt tydligt uttryck för en ganska lång genomtänkt kampanj från abortmotståndarna inom den juridiska makten i USA, inom domstolsmakten, för att nå en position där det blir ännu mer utrymme för delstaterna. Och i det sammanhanget så kan man nog förutspå att även om Kavanaugh skulle sitta vid högsta domstolen så skulle man inte slå ner Roe versus Wade, för det finns ingen egentlig anledning, utan man har en de facto situation redan som skulle kunna bli mer en juridisk situation där delstaterna kan begränsa det så mycket så att det i praktiken är omöjligt att göra bort i vissa delar av USA.
Men, ja, Roland.
Ja, men just detta du sa här, att det finns ett ganska stort stöd, starkt stöd i USA för en fri aborträtt. Detta är irrelevant i frågan. Det är just sådant som konstitutionen är till för att...
Men det är spännande kunna, att du säger att det är irrelevant, eftersom Kavanaugh själv säger och har sagt tidigare att, ja, att liksom han vill poängtera att han inte lever i en juridisk sluten bubbla, utan att han lever med i sin tid.
Då har han också fel. Ja. Och då säger han detta för att... undvika att två republikanska senatorer röstar emot honom. Låt oss säga att det plötsligt blev väldigt, väldigt populärt bland amerikaner med ett starkt folkligt stöd för att public schools återigen skulle tillåta segregera mellan afrikanamerikanska barn och anglosaxiska.
Ja, det var min nästa fråga, nämligen vad är vår tid? Vad betyder det att leva med vår tid?
Detta skulle inte vara relevant för konstitutionen och för vad högsta domstolen...
Men jag menar, utan att vi ska ge oss in i en debatt vad som är rätt och fel i amerikansk politik, så är det ändå ganska tydligt för alla som betraktar det amerikanska politiska systemet utifrån att högsta domstolen och domstolsväsendet är inte helt opolitiskt. Och det finns liksom ingen... Det finns ju ingen ren... originalistisk tolkning av konstitutionen. Nej, som alla är överens om, utan den tolkas alltid. Och jag menar, Brett Kavanaugh är typexemplet på en person som har djupa rötter i det republikanska partiet. Alltså, han var ju jurist i Bush-administrationen under många år. Han är en riktig politisk varelse. Ja, nästan, och det är han också ganska tydlig med.
Nästan en tiondel så politisk som Ruth Bader Ginsburg
jag
var innan,
att ingen
innan
annan
hon,
varit det.
Menar, innan hon blev konfirmerad
vi
för
kan väl ändå
domstolen.
Enas om att vore inte högsta domstolen och det juridiska väsendet i USA politiserat, så skulle det aldrig vara en stor fråga om vilka som satt i högsta domstolen. Då skulle
så
det passera relativt
ostört. Vilka som
satt i
den svenska högsta domstolen?
Ja, hörni, kan vi inte ta ett till ämne som Kavanaugh fick svara på, som kanske något mer rör presidenten?
Can a sitting president be required to respond to a subpoena?
So that's a hypothetical question about what would be an elaboration or a difference from U.S. v. Nixon's precise holding.
That's right.
And I think going with the Justice Ginsburg principle, which is really not the Justice Ginsburg alone principle, it's everyone's principle on the current Supreme Court. And as a matter of the canons of judicial independence, I can't give you an answer on that hypothetical question.
Nej. Hypotetiska frågor går inte att svara på, Anders. Vad rörde det här resonemanget?
Ja, men det är ju det att Kavanaugh tidigare under sin karriär har i vid tillfälle då sagt att han inte tycker, eller skrivit snarare, att en sittande president inte ska kunna ställa sin förrätta. Och det är ju det de återkommer till. I det här läget då, när Rysslands utredningen pågår, vi vet inte vad det slutar med.
Det är högexplosivt material, kan man säga.
Det kan man väl lugnt säga. Och nu kommer han ju undan då, han hänvisade just precis då till den här Ginsburg principle som vi var inne på. Så att överhuvudtaget så sa han ju flera gånger just att det var hypotetiska frågor. Och det är ju ett sätt att komma undan.
Det där tyckte jag, men, och då talar jag som journalist och inte som jurist. Men det där tyckte jag var konstigt att han kom undan med. För det var, han sa så ofta, ja, så, det är liksom ett sånt standardsvar. Det är en hypotetisk fråga. Nej, det är ingen hypotetisk fråga. Kan du svara på det?
Däremot så är det en oerhört svår fråga. Det är inte ovanligt att en statschef har immunitet. Och om man... Alltså det, hur man än vänder sig här så blir det illa. Vi vill inte ha ett system där en statschef kan ställas inför rätta eftersom det då kan bli politiskt framtvingat. Vi vill inte ha ett system där en statschef inte kan ställas inför rätta eftersom då kan denne bryta lagen i väldigt viktiga och för nationen viktiga frågor utan att behöva ställas inför rätta. Så alltså, det går att argumentera jättestarkt för båda ståndpunkterna.
Det är värt att tillägga i och för sig att just det här citatet som vi hörde handlade inte om att han skulle ställas inför rätta utan ifall han ska behöva ge ett vittnesmål till åklagaren. Och det är faktiskt en annan sak. Där har man hittills varit överens om att presidenten ska vara tvungen att komma och berätta vad som har hänt. Däremot så är det precis som Roland säger, det här med ifall man ska ställas inför rätta och inte inför kongressen utan inför en domstol, det är mycket svårare. Och där tyder väl det mesta på att de flesta tycker att presidenten inte ska kunna ställa sig.
När blir det omröstning?
Tidigast 20 september har sagts. En del säger att det måste ske före den 1 oktober. Så det
jag tror du skulle säga före Sverige får en ny regering.
Ja, det är inget som kommer hända innan dess. Men så att det var ett fönster där. Sen verkar det lite flexibelt. Och som sagt, demokraterna försöker ju nu på juridisk väg också skjuta framåt det här beslutet. Men säg inom en månad. Men det händer väl en onsdag efter vi har bandat podden.
Och den mycket skickliga majoritetsledaren Mitch McConnell, han driver nu så mycket han kan för att få omröstningen så snart som möjligt.
Absolut. Jag tycker att det är en härlig anarkistisk stämning här i studion idag. Det var inte ett ställningstagande för anarkism som statsskick utan för en härlig stämning bara.
Det var ett ställningstagande för anarkism i podcast.
Jag vet inte. Det var inget ställningstagande
överhuvudtaget.
Jag tycker bara att det är trevligt. Hörrni, vad har ni inte kunnat släppa, Roland Poirier Martinsson?
Ja, nu har jag redan nämnt vad jag inte hade kunnat släppa. Och det var ju den här parallellen mellan Bono och Obama och deras ställningstaganden som jag tror backfires, slår tillbaka mot deras intentioner. I Bonos fall ytterst marginellt, men icke desto mindre så kan han få symbolisera detta att i vårt fall, både när det gäller Sverigedemokraterna och Donald Trump, så drivs inte deras opinioner av främlingsfientlighet i första hand. De drivs av ett förakt, en vrede mot vad de uppfattar som en elit. Och detta spelar både Obama och Bono in i perfekt.
Ivar Ekman?
Ja, jag har inte kunnat släppa att det var den 11 september igår. Jag bodde ju i New York när de här attackerna skedde 2001 och den här veckan har varit liksom proppfull av flashbacks tillbaka till den tiden som påminner hur mycket det som skedde då format USA av idag och USAs roll i världen. Och hur mycket de här striderna som utkämpades och som jag följde på väldigt nära håll då, hur många av dem som fortfarande pågår. Och det tänker jag på John Bolton som attackerade den internationella brottmålsdomstolen i ett tal i måndags, tror jag att det var. Han i början av 2000-talet jobbade för Bush och var i FN. Och han var liksom en karaktär i den där tiden. Brett Kavanaugh har vi pratat om, på väg att bli ny domare i högsta domstolen. Mycket möjligt att han får upp fall som handlar om presidentens rätt att beordra tortyr till exempel. Någonting som han satt med och kanske handla som jurist i Vita huset precis då när USA faktiskt torterade folk i början av 2000-talet. Och så samtidigt så har vi bomber i Afghanistan och protester i Irak och krig i Syrien som bara fortsätter. Så att, det kan inte jag kunna släppa.
Faktum är att jag var inne på samma spår och jag kan inte riktigt släppa att jag inte kunde släppa 11 september mer än vad jag gjorde igår. Jag blev lite fixerad vid att kolla. Jag brukar inte göra det för jag tycker att jag vill släppa och gå vidare och tycker det är lite jobbigt att minnas helt enkelt eftersom jag också var på plats de där dagarna och lång tid efteråt. Och så noterade jag bara mitt i detta flöde att Cortlandt Street, en tunnelbanestation som låg i skuggan av tvillingtornen, nu äntligen efter 17 år ska öppnas helt igen. Den har delvis öppnats tidigare. Och det beror på en massa kontraktsbråk och annat som gör att det har tagit sån tid. Och då hade de varit ner och fått fota. Jag tror det var någon ceremoniell öppning i helgen för att det skulle ske före 11 september. Och när man då ser där det står World Trade Center, Cortlandt Street. Den ska, tror den heta WTH och sen Cortlandt Street framöver. Så tänker jag just på den här Survivor Stairs och sådana här. Det var alltså trappor som inte skadades när den övriga tunnelbanestationen demolerades i den här attacken. Att de här olika delarna som jag kommer ihåg, för man gick via den här stationen ibland. Och då kände jag bara så här, gud vad minnena bara strömmar tillbaka. Inte på samma sätt som för Ivar, men det också, men utan mer de där personliga situationerna den dagen och dagarna efteråt. Det kan jag inte släppa riktigt.
Känns ju det här jättebanalt som jag inte kan släppa, men jag tar det ändå. Alltså jag har ju, jag vill inte framstå som förespråkare för anarkism, men heller inte för antifeminism. Men jag kan bli lite sömnig av att allting ska göras politik av. Nu senast finalen i US Open i tennis, när min stora idol Serena Williams spelade mot japanskan Osaka. Och Serena Williams förlorade, för Osaka spelade fruktansvärt bra tennis. Och Serena Williams uppträdde illa. Hon härjade runt på planen och var helt enkelt inte så där uppfostrad som man ska vara på en tennisplan. Och efteråt då, hon fick både poängstraff och sen till slut ett helt gem i straff. Och hon menar själv att det här handlar om sexism. Att män får uppträda så här på en tennisbana, men inte kvinnor. Och hon får ju stöd av det av legenden Billie Jean King. Och det kanske är så, vad vet jag. Men som tennisspelare av den gamla skolan så vill jag ändå ha sagt att man ska inte kasta tennisracketar på plan. Framförallt inte så de går sönder. Tennis är en familjesport. Det var allt för USA-podden idag. Tack Ivar Ekman, Roland Poirier Martinsson, Anders Ask, Marie Persson, Åsa Secker. De var tekniker och producent. Jag heter Sara Stenholm-Pihl.